Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Och då du har tänt ljus också. Och ranunkler.
Och de har börjat vissna lite, men det är alltid alltså, lite vårglädje.
Jag tänkte just börja klaga.
Du har precis fått en smoothie.
Ja, den var väldigt god.
Vad är problemet? Du har fått vitaminer här och blomsterfägring. Och sen får du ju mig.
Ja, det ska jag utnyttja. Ja, vet du vad? Jag tycker vi börjar.
Ja.
Hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Röda Vita Rosen-podden. Vi är så glada att ni har hittat hit ännu en gång. Jag låter lite trött.
Skorrig,
kanske.
Skorrig tycker jag.
Gör jag? Ja. Jag har pratat för mycket i vanlig ordning, det är nog det. Hur mår du?
Ja, men jag mår bra. Och jag sitter och tittar på vårt manus. Det är tomt på min sida. Ja. Men du har fyllt i. Du har haft häcken full, om man säger så.
Eller så
är det ligusterhäcken eller är det vilken häck?
Ja, syrenhäcken.
Du har haft partledarrabatt.
Jag har haft partledarrabatt faktiskt. Nu är den äntligen avklarad. Och det var så roligt. Det var väldigt många som tittade på den och engagerade sig i det som uttrycktes. Och liksom, det blev många intressanta diskussioner just om det politiska innehållet efteråt. Det var kul. Sen hade vi återinfört den så kallade klockan. Varje partiledare fick 30 sekunder på sig att uttrycka sig. Sen fick man ju återkomma då flera gånger. Partiledarna själva var spontant ganska nöjda med det där direkt efteråt i alla fall.
Det här med 30 sekunders regeln.
Ja, de tyckte det var bra. Men sen vet jag att det är många som, det fanns de som blev väldigt stressade när de satt och tittade på det där.
Man tittade ju lite på klockan.
Ja, så kan det vara. Men jag tänker att man måste våga pröva nya metoder.
Jag tycker det var rätt bra, för att annars så blir de pratar i mun på varandra nästan försöker överrösta varandra. Nu var de ju så illa tvungna att avsluta. Mm. Klockan tog slut.
Jag måste säga att det är ju inte ett enkelt uppdrag att hålla ordning på. Och de är väldigt många, ja. 8 partiledare. Vi har ju läst på i tid och evigheter och liksom sådär. Men det är också inte någon utfrågning. Så att ni som då möjligen tyckte de röster att det blev för få fördjupningar och så vidare. Då har vi andra program där man kan få det här med enskilda intervjuer med respektive partiföreträdare och så vidare. Men en debatt kan man ju också, det så får man ju lite vad de tycker. Och framförallt så blir det ju tydligt hur de positionerar sig, både enskilt och i grupp. Och det mejslas ju också fram vilka deras liksom angreppspunkter kommer vara.
Ja.
Och deras, vilken politik de kommer vilja lyfta fram. Så till vidare tycker jag faktiskt att verkligen att debatterna förtjänar sin plats i tablån.
Det tycker jag också. Det är väldigt spännande att titta på också.
Ja, jag tycker att det är jätteroligt.
Jag är ändå inte så där superpolitiskt intresserad, men just debatterna tycker jag ändå är spännande.
Mm. Men det var roligt därför att det var någon som kommenterade också så att det var kul att titta på partiledarrabatten. Ja.
Att vi har nått ut.
Vi har nått ut. Så att, ja, kul att ni hängde med. 30 maj så blir det en till.
Ja.
Så att, och då var jag lite mör igår faktiskt. Det är sånt väldigt ståhej kring det här.
Jag menar
inte att vi ut och stå och heja på något sätt. Men,
och nu är det nästa omgång här med, tillsammans med Strömstedt, va? Är det den här veckan?
Ja, ja, vi har släppt deltagarna den här veckan, så det kan jag tala helt öppet om.
Men äntligen! Berätta om den. Berätta om det där paret som ni var borta hos. Var det i maj när du kom hit och var alldeles skrattlysten efter att du hade varit där?
I maj? Ja, det var nog kanske, maj var väldigt länge sedan faktiskt.
Ja, men det var då. Nej. Var det inte?
Nej, vi spelade nog in det flest mesta i höstas.
Ja, helt var det så det var?
Ja, men det är roligt att du kommer ihåg det här så väl. Alltså, nu är det så här, jag är ju ganska försiktig med att avslöja för mycket bakom kulisserna, därför att hela det här upplägget bygger på att det finns ett förtroende mellan dem.
Såklart.
Men vi hade väldigt sköj med Anders Borg och Dominika Persinski.
Det är
som
de jag vill veta mer
om. Det är de du vill veta mer om. Ja, jag föreslår att du tittar på programmet först, och ja, så kan vi prata lite, bakom kulisserna.
Det kan vi göra.
Vecka sen. Och sen det sista vi spelade in var Stefan Löfven och Ulla Löfven.
Ja.
Och de blev ju klara väldigt sent, för vi slängde in en förfrågan till dem då när han meddelade sin avgång. Så tog det ett tag, men så bestämde de sig för att tacka ja.
Det ska bli spännande.
Ja, det blir första programmet ut. Och ja, men det var väldigt spännande att se och förstå vilken tyngd det är att vara statsminister, och vilken lättnad det då följaktligen blir när man får lämna ifrån sig uppdraget.
Man kan ju bara föreställa sig.
Det var en väldigt glad och lös i kanten för detta statsminister.
Som vi tog.
Ja, Ulla Löfven bjöd också verkligen på sig själv. Och inte minst på lite recept. Det kan vi ta upp här också efter det programmet. Men vi får prata mer om det sen. Gud, nu har jag bara pratat om tv. Jag vill ju veta allt om ditt privatliv.
Privatliv, det händer ju ingenting.
Jag ska säga, det här avsnittet ska jag bara flika in här. För er som är mer intresserade av trädgården, det här bibblibabblet. Det kommer bli ett luktärt special. Ni kommer inte gå härifrån utan att vara stensäkra på hur ni ska ta hand om era luktärtsfröer så att de spirar i rabatten där framåt.
Och lyckas ni inte, då kan man säga att det var inget bra luktärtsår.
Eller ska man säga, det var Victoria Skoglunds fel.
Ja, det kan man.
Det var ju inte mitt fel, för jag kan ju ingenting i alla fall. Så att
Du kommer ju alltid undan. Med allt.
Ja, men någonting litet har jag väl tänkt på, en liten reflektion.
Nej, vet du, jag undrar om inte fortsätter den här Mercurius. Går inte den baklänges fortfarande?
Nej, gud, jag känner mig helt lättad.
Va?
Nu är du framåt mars.
Nej, jag känner inte alls. Det går inget bra för mig. Jag i helgen var riktigt låg till och med.
Alltså rent känslomässigt?
Ja, det är någonting som inte stämmer.
Du kan ju inte klaga på att det inte går bra för dig.
Nej, ja, rent företagsmässigt så går det ju jättebra. Men i mitt privatliv så har jag några nära som är sjuka. Som bekymrar mig. Så att i helgen har jag haft lite så här... Jag känner mig lite svag mentalt. Jag brukar inte göra det. Men då åker jag och ju tränar. Och då genast känner jag ju att jag får en kick utav endorfiner. Så träningen, det är mitt livselixir. Det känner jag räddar mig.
Jag håller med. Man får den här kicken. Nu ska vi väl kanske poängtera. Vi tror ju inte särskilt mycket på det här med planeten.
Jo, nej, gör vi det.
Nej, men det motbevisar sig också därför att det finns ju långa linjer i livet som just att man ska leva nära någon som är sjuk eller mår dåligt på något sätt. Och så ska man klara av det. Och jag har en känsla av att planeterna svänger både hit och dit under den tiden. Men
nu säger du så för att du är lite uppåt. Nästa vecka om du känner dig lite ner, då kommer du säga så här, nu är det Vesuvius.
Vesuvius, är inte det en pizza?
Nej, det är en vulkan. Saturnus menar jag.
Ja, varför inte? Vem har inte känt sig som en vulkan?
Eller en pizza kan man ju också känna sig som.
Ja. Ska jag bara säga en sak?
Ja.
Det här är det första poddavsnittet vi spelar in postrestriktioner.
Ja, det är sant.
Med spänd förväntan så gick jag ut till bilen i morse och tittade mig omkring på människorna, på fåglarna, på husen och tänkte, är det annorlunda? Och så, nej, det ser likadant ut som det gjorde igår kväll.
Ja. Det var inga som dansar på Hornsgatan.
Och så tänkte jag, människan är... Vi är så anpassningsbara. Tjoff, sa det. Så. Och så tror jag vi är tillbaka till det normala.
Ja.
Jag tror ju inte riktigt det. Jag tror att det har ristat in sig lite rädslor hos en del av befolkningen i alla fall. Att man har vant sig så länge vi var rädda. Jag tänker på min mamma bland annat som... Alla som har suttit liksom hemma och passat sig för covid under lång tid. Att det krävs ganska mycket för att man plötsligt bara ska kasta sig med halsen på någon och sitta och trängas på en krog.
Men tror du inte att vi minskar lite på kramandet?
Ja, lite tårt. Bara kindpussandet inte kommer tillbaka.
Nej, det kan jag vara utan.
Det här slaskandet i ansiktet.
Nej, men fy tusan.
Det spar jag till min man.
Ja, ja, jag med.
Och till Kerstin, som även denna morgon gäspade ljudligt och stort, precis i näshöjd på mig, sådär, efter att ha hållit munnen stängd en hel natt. Vilket är som att ta emot. Det är en sån stinkbomb. Jag vet inte riktigt.
Och ändå så blir man kärare än någonsin.
It's a wake-up call, kan man säga.
Men hon är lite styv i korken.
Ja, jag är inte säker på, jag kan inte berätta vidden av varför hon är styr i korken. Men jag kan säga att det kommer inte bli mindre av Kerstin Strömstedt i offentligheten framöver.
Alltså hon tar sig fram med raska steg.
Hon var med Godmorgon Världen i söndags som ett exempel på cute economy.
Är det sant?
Ja.
Vem är Kerstin?
Kerstin är en Devon Rex-katt. Väldigt social och rolig ras. Hon har en ganska grandios självbild. Och tycker att hon är Sveriges största kattinfluensa på Instagram.
Kattinfluensa?
Ja, kattinfluensa. Hon vet inte riktigt vad det heter.
Idag har hon över 85 000 följare. Fler än flera av partiledarna. Fler än Orup. Hade du väntat dig det?
Nej, verkligen inte. Nej, nej, jag blir bara förbluffad ju mer följare det blir.
Hur många följare har hon?
Ja, men det är väl så 85 000, men hon är ju faktiskt odräglig. Hon traskar fram och tillbaka på mig som att hon ägde min kropp
ja, de gör
hela
det.
Natten. Jag har inte sovit så mycket natt, kan jag säga.
Nej.
Du, nej, vänta. Nu ska jag spara? Vet du vad, jag gör en cliffhanger.
Herregud vad mycket du har att berätta.
Ja, jag har så mycket att berätta. Och jag har en avdelning snusk också.
Har du det?
Ja, men ja, vi spar det och börjar med lukt. Jo, det här blir en så kallad klipphängare.
Va?
Tillbaka till snusket lite senare. Nu ska vi tala om luktärtor. Och ska vi inleda med att tala om varför man blir så förälskad i denna lilla ärta, Victoria?
Jo, därför att denna lilla ärta som är så bedårande. Det finns så mycket kraft i den här lilla ärtan och bjuder på så mycket skönhet och doft under lång tid. Så jag tror att man får sån utdelning utav en liten ärta. Jag tror att det är det. Och sen kanske många har minnen utav luktärtor också. Jag tycker blomster är ju ofta minnen.
Jag tror att det är liksom minnet av den enda gång om året och kanske var fjärde år när det kom en sån här sällsynt köpprinsesstårta på födelsedagen. Med tillhörande tårtpapper. Jag tycker att luktärtan liksom påminner om det här kräppade, liksom, det håliga tårtpappret.
Vad fint!
Och så den pastellfärgerna där i marsipan.
Ja, vilken fin beskrivning. Det har jag aldrig tänkt
så,
på.
Tror jag.
Det var en väldigt fin beskrivning. Jag får ju alltid luktärtor utan min mamma när jag fyller år. Ett år så glömde hon, eller så, jag vet inte, hon hade väl inte...
Var arg på det kanske?
kanske det, jag vet inte. Alltså jag var så besviken. Det är det enda jag vill ha när jag fyller år, luktärtor.
Den här podden släpps i mitten av februari, närmare bestämt den 11 februari. Alltså är det inte lite tidigt att peta ner dem där fröna?
Jo, alldeles för tidigt. Jag skulle säga att bästa tiden att så luktärtor är, om man ska då förså dem, är mellan vecka 12 och 15. Kanske lite längre fram om man bor uppe i Luleå och Umeå. Där skulle jag säga att där kanske man börjar i mitten på april, slutet på april och så luktärtor. Sen är det ju så att vissa luktärtor tar lite längre tid på sig att gro. Men köper man bra kvalitet på luktärtor så gror de nästan på 7 dagar. Så det kan gå väldigt, väldigt fort.
Hur skiljer man agnarna från vetet när det gäller kvalitet på luktärtor?
Det brukar man kunna se på priset.
Varför är det alltid så?
Ja, varför är det alltid så?
Som generell regel, dyrt är bättre. Tack för det, jätterolig information, Victoria. Men steg 2 då, Jag är lite jag tänkte jag kanske skulle nej, nu håller jag på att säga att
nej, tänker du hoppa över
nej, jag ska inte strunta i luktärterna, men jag kanske bara sår dem direkt på land. Att inte förodla i år det faktiskt. Kan du göra. För jag tyckte inte att det blev... Du brukar ju skälla på mig att jag är lite fri i min odlarsjäl. Så då hade jag ju förodlat en massa. Men jag tyckte liksom att de överlevde trots mig på något sätt. Mm. Men de här små fröna som blev över som jag bara petade ner. De, liksom,
de blev bättre.
Det var livskraftigt.
Ja, men det så här är det. Att luktärter trivs ju i kyla. Och ju kyligare det är, desto knubbigare planter får man. Så jag tror att många är alldeles för ivriga. Så att man sår sina frön för tidigt. Vilket gör att man får långa, gängliga planter för att det är brist på ljus. Och alldeles för varmt. Du skulle också kunna prova vintersådd. Nu har du ju inte något växthus, men annars så brukar jag... Det
nej,
har jag gjort.
Det har jag inte.
Jag vill bara påminna dig om det. Så man kan ju så luktärter ute i växthuset nu om man vill i krukor. Och så fort det blir varmt så börjar de ju gro. Och det gjorde jag förra året. Det blev väldigt fina knubbiga planter. Men har man då inte tillgång till ett växthus så kan man börja så dem mellan vecka 12 och 15. Och jag brukar så i cirka 8-10 cm krukor. Plastkrukor tycker jag nästan är bäst för att det håller fukten. Och då packar jag jorden ganska hårt i de här krukorna. Så att det inte är speciellt porös jord. Och så vattnar jag igenom och petar ner ungefär, 8-10 frön i en sån kruka. Vattnar igenom och sen så ställer jag dem ljust och varmt och det tar ungefär 7 dagar. Och när de börjar komma upp, då brukar man säga att man ska stoppa ner dem i en öppen plastpåse. Och jag brukar inte låta dem komma...
Ja, du trär den öppna, eller du ställer ner den här lilla krukan i en öppen plastpåse.
Ja, så jag trär inte över utan jag ställer ner i en öppen plastpåse. Och då blir det som ett litet naturligt växthus. Och då ställer jag ut dem. Och då kan man ju tycka så här, men det är ju jädra kallt. Men de här små luktärterna, de tål upp till minus 6-8 grader. Blir det kallare än så, då skulle jag ta in dem eller lägga över en fiberduk.
Jag tror att det var i den överflyttningen som det inte riktigt funkade för dem.
Nej, och det här brukar jag ofta få bilder på att de inte har klarat sig. Och det beror på att man ställer ut dem när de är alldeles för långa och gängliga. Så ställ ut dem när liksom hellre för tidigt än för sent.
Bra info. Det blir också lätt lite liksom grönt på jorden när de står i de där små växthusen.
Ja.
Spelar det någon roll?
Nej, det spelar ingen roll alls. Och sen så, jag vattnar inte särskilt mycket utan det räcker med den här vattningen när man har vattnat igenom krukan vid sådd. Och sen ställer man ut dem så att jag skulle säga att de står relativt torrt där ute i kylan. Mm. Och sen ungefär, vad skulle jag säga, nu bor ju vi i Stockholm i mitten, i början på maj. Då brukar jag plantera ut dem i mina odlingslådor. Och då sätter jag dem ju lite djupare än de står i sina krukor. Och då när man delar på de här, då tycker jag att det är bra om man doppar hela krukan i vatten så att rötterna är riktigt vattenspända. Och sen så får man sära på dem försiktigt och så sätter man med ungefär 15 cm avstånd. Och sen är det ju bra om man har förberett jorden riktigt ordentligt så att man kanske har blandat i kogödsel och kompost i jorden. För luktärter älskar ju mycket näring och gödsel.
Mm. Och inte för grundlåda då heller?
Nej, och det här är väl tricket skulle jag säga. Så väljer man vanliga luktärter, säger jag nu, men de som blir upp på 2 meter höga, då vill de ha ett rejält djup. Så att det är många som frågar så här, kan man odla i kruka på balkongen? Ja, det kan man göra, men då måste man välja en stor kruka. Och du vet ju att jag pratar ofta om att välja lite större krukor än vad man normalt har tänkt. Så jag skulle säga kanske 50-60 liter, så stor kruka.
Ja, men vad spännande där. Men jag tror jag skippar förodlingen och det har ju också att göra med platsbrist. Och det tycker jag många har uttryckt i vår röda vita rosenfil, både på Facebook och med hashtaggen på Instagram. Alltså man får ju välja vad man förodlar om man inte är begåvad med växthus eller en stora uthus.
Och jag tycker att det går relativt fort ändå att sätta dem direkt i jorden. Det man tjänar på är ju lite tidigare blomning om man förkultiverar dem. Men det går ju, man lyckas precis lika bra om man sätter dem
direkt. Du skällde dessutom på att jag hade gjort en för litet växtstöd. Jag vill meddela att det där växtstödet som jag har bundit själv. av grenar är 2 meter högt. Och då undrar jag, så här, vad menar du?
Ja, men är det 2 meter högt, då är jag nöjd. Men jag har för mig att de var lägre än så. Men jag kanske missminner mig då.
Det kan man säga.
Ja.
Så att jag tänker att för framtiden skulle du kunna tänka dig att döma först när du har fått fakta.
Vadå, du är ju ganska hård mot mig med mina uttal, att jag inte är bra på engelska till exempel.
Jo, men du är jättebra på engelska. Nej, där är jag helt svängt. Man ska uttala allting. Jag fick ju kritik efter förra avsnittet också för att
fick
jag sa det? Citrus.
Fick du kritik för det?
Ja.
Har du fått ett mejl?
Ja! Blev du glad nu?
Ja.
Låt alla blommor blomma, låt alla fåglar flyga. Bara vi gör oss förstådda så är vi ju glada för det i alla fall.
Ja, men hur som helst då, så när man har satt ner de här luktärterna i sina odlingslådor.
Nu var jag på väg för att jag skulle kunna kopplat på avdelning snusk på det här, men jag väntar lite.
Ska vi ta en sväng?
Nej, nu väntar vi.
Inte en liten danstur in.
Nej, nu väntar vi. Ja, vad vill du säga?
Jo, men jag ville säga då, när man har planterat de här små rackarna, då tycker jag att det kan vara lite knepigt att få upp dem i stödet. Då är mitt tips, och det här tror jag tipsat om tidigare, att klippa blåbärsris som är lite så här skrufsigt och yvigt. Då har de väldigt lätt att ta sig upp först i blåbärsriset och sen upp på sina pinnar. Och jag rekommenderar inte att använda bambupinnar, för de glider av bambupinnarna. De kan inte fästa på bambupinnar. Så det är bäst med sly eller torkade grenar tycker jag allra bäst. Eller armeringsjärn är också ypperligt. Om man vill liksom klä dem upp mot... Man kan sätta 2 armeringsjärn mot varann i odlingslådorna.
Bra tips.
Det fungerar också väldigt bra.
Hur länge fortsätter de att blomma då, om du plockar regelbundet?
Ja, men de blommar ju, vad skulle jag säga, jag tror mina blommade ända in i november. Det var ju en hyfsat mild höst, så att ända in i november.
Men det gäller att plocka blommorna då, eller hur?
Ja, jag skulle säga att det som är, när man ser första knopparna på sina luktärter, då ska man knipsa dem direkt, för då stimulerar det till ny knoppsättning. Så man ska inte spara på dem, även fast man kan vara lite sugen på att man vill se flera slå ut samtidigt. Utan ta de första knopparna på en gång och sätt i vas. Då börjar det hända grejer.
Hur mycket måste man gödsla under tiden?
Jag skulle säga att man gödslar ungefär varannan vecka. Och då är guldvatten jättebra. De älskar ju kväve, men det går också bra med nässelvatten. Och då har jag läst att de som vattnar med guldvatten, de brukar slippa rådjuren. Det kan ju vara så att det luktar lite människa om luktärterna då. Men jag tror att det är, jag skulle nästan säga att guldvatten är bland det bästa. Men hönsgödsel upplandat i vatten fungerar också bra.
Ja, vi vet ju att rådjuren också undviker fårfett och sådär.
Ja.
Då gjorde jag en allsprytande koppling som kanske någon, om vi har någon lantbrukarlyssnare, skulle kunna svara på. Fårkiss. Sen har jag ingen aning om hur man ska liksom... om man ska springa med någon behållare eller en kanna liksom. Det kanske verkar stökigt.
Lite omständigt.
Ja, det är omständigt.
Men det
var en intressant tanke.
Tycker jag ändå att det var ett bra tips från dig.
Ja, affärsmetod kanske. Och sen då, jag kom på att jag måste in i frysen och leta efter de där fröna som jag sparade förra året, som jag inte riktigt vet vad de är. För jag plockade av massa skidor och sparade luktärtsfröna.
Ja.
Men de vet jag inte heller, så kan jag våga sätta dem nu? De kanske jag måste förodla och se om de lever överhuvudtaget.
Det kan ju vara så här, det är många som vill spara, och det är inte alltid att luktärter sätter mycket frön heller i Sverige. För vi har ett alldeles för kallt klimat. Det är ju därför professionella odlare som säljer frön, de odlar ju i varmare länder så att säga. Nya Zeeland och England till exempel, Australien. Men om man vill plocka fröställningar och spara sina frön, då ska man ju låta den här skidan då torka in ordentligt så att den är lite så här prasslig och skrynklig. Och sen tar man ur fröna, låter dem ligga och torka, och sen stoppar man in dem i frysen. Och har man köpt luktärtsfröer och man inte använder alla, då kan man låta dem ligga kvar i frysen, för de håller ju i minst 15-20 år. Så att det är ju inget, det blir ju aldrig något svinn om man har råkat förköpa sig på luktärtor som är ganska lätthänt. Man förtrollas av alla bilder som finns på nätet.
Nej, men återigen, det är som att köpa smågodis och hålla på med de där fröpåsarna. Jag har också förköpt mig. Jag väntar en leverans. Jag vet inte riktigt hur det här ska gå till.
Nej. Men det är ju lätt. Det är ju härligt med de här tivoli-buketterna. Visst är det det?
Alltså det är ju intressant det där med frön då som kan leva länge. Fast det här är oklart om du lever. Men vet du hur gammalt världens äldsta nu kända frö från en odlad växt där?
Nej.
Här kommer ett exempel. Ryska forskare har lyckats odla fram en växt från 30 000 år gamla frukter. Det är en liten nejlikelik blomma vars frukter och frön legat nedfrysna i den sibiriska permafrosten och överlevt ända tills nu.
Mm-hmm. Finns det någon bild?
Ja.
Få se.
Den är väldigt gullig. Selene stenofylla.
Ja, men den var väl söt. Selene, det kan man köpa idag som planta.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vad svenska namnet är, men det finns. Selene.
Och med tanke på
en liten skir påminner lite om brudslöja.
Med tanke på att permafrosten håller på att släppa så kanske vi får se massa nya arter, eller gamla arter som plötsligt kommer tillbaka. Det är väl inte helt bra kanske, andra kommer trängas ut.
Kan det komma fler barn, tror du, efter den här pandemin också? Ja, de har ju redan fötts.
Folk
kan jobba hemma. Man ligger bara...
Spermierna har legat nedfrysna i permafrost och sen har det kommit en kvinna och plockat upp spermen och inseminerat sig själv.
Nej, sen, det var inte
alls. Precis rätt tidpunkt.
Det var inte alls så. Jag spekulerar i om folk har legat runt på arbetstid. De har jobbat hemma, alla par. För att hålla relationen vid liv, tänker jag. Och sen blev det bebisar.
Kan vi hoppas på?
Ja.
Okej, nu blir det snusk.
Ja!
Välkomna till andra ronden av Fräcka fredag.
Och det här första, det är så fånigt så att du kan börja rådna redan.
Varför
nu.
Varför är det så roligt? Nej, men det är så med fånigt. Den här underlivshumorn? Jag förstår inte.
Ja, jag vet inte. Men jag, i och med det här arbetet som vi håller på med podden och vår hashtag Röda Vita Rosen, och jag hänger mycket på Instagram också, då kommer det ju upp massor med förslag. Och det är ju hemskt kul att få den här trädgårdsinspirationen från hela världen. Och då råkade jag landa i ett konto från en britt som heter Christoph Howell. Och han hade lagt upp sån här jättefin rosa videkvist då, så här, Mount Aso. Och så tänkte jag, men ibland trycker man ju på den här visa översättning.
Ja.
Ja, då skulle jag inte ha gjort.
Va?
Rosa fittpil.
Va? Du skojar.
Pink pussy willow. Vad blir det på engelska?
Ja.
Eller ja, det är så på engelska. Och vad blir det då på svenska enligt Google Translate? Rosa fittpil.
Jo, men jag tackar. En sån känner jag att jag skulle vilja ha ner i skogsbrynet där.
Rosa fittpil.
Varför inte?
Det blir så grovt på något sätt.
Nej, jag tänker fint.
Ja, det var väldigt fint. Mount Aso, det var väldigt vackert också.
Ja, där måste jag nästan börja titta på lite grann.
Ja, och sen pratade vi ju om gurkodling för ett par avsnitt sen.
Just det.
Det där har ju levt vidare hos er lyssnare med frågor kring gurkor. Och bland annat så var det någon som lade upp en sån här fröpåse med den här piccolo, tror jag, som var en av de sorter som vi rekommenderade.
En passandra.
Ja, passandra också. Och då blev jag lite upprörd för att du har undanhållit för mig att gurka heter kurko på finska.
Ja, men hur har jag kunnat missa det här?
Ja.
Det är helt obegripligt.
Och för våra skandinaviska vänners skull så har jag också tagit reda på vad det heter på de andra språken. Agurk.
Agurk?
Det var norska.
Ja.
Gurk.
Gurk.
Du måste få med det här också.
Gurk. Det var ju skitbra, hörde ni inte? Jag har danskt i mig, tror ni inte?
Ja, och då på isländska också kan vi lägga till, så är det agurka.
Ah, gurka.
Ja, men det var inte det som var det roligare här egentligen, utan det var att Ria Hedström, en av våra trogna följare, som också har finst påbrå, hörde av sig med en rolig historia. Hon har gått med på att vi får berätta den här i podden också. Hennes mamma då var uppväxt i Finland, och det här är en historia från beredskapsåren då mamman, alltså Rias mamma, och en svensk soldat träffades i sjukstugan dit militärerna då fick gå om de blev sjuka. Och hennes finska sjuksköterskekollega började prata med den här soldaten som bara pratade svenska. Och soldaten pekade på sin hals, och hals heter gurku på finska. Och då hade hon liksom någon slags påhittad svensk-finska. Hon visste ju att vissa finska ord var ju liksom samma och liknande den svenska. Ja. Så hon sa till honom, har du ont i din gurka? Bara soldaten omedelbart skyddade sina nedre regioner och sa nej, nej!
Det tycker jag var lite gullig.
Det var söt, tycker jag.
Ja, det var väldigt fint.
Tack så mycket, Ria, som sitter på Hönö, och för den historien.
Det var fint. Så det kan bli.
Mm. Mm. Slut på snusk. Det var inte så farligt, eller hur?
Jag tyckte det var gulligt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Den här veckan är vi så glada att HelloFresh är vår samarbetspartner. Ni ska få ett riktigt fint erbjudande, men innan dess så vill jag berätta varför jag just väljer HelloFresh. Just nu så kliver jag in i en intensiv högsäsong på mitt arbete på Handelsträdgården, och jag känner både lättnad och lycka när den här lådan från HelloFresh står utanför dörren när jag kommer hem sent på kvällen. Alla ingredienser och recept finns med i lådan, och den här veckan ska jag laga och äta några tidigare favoriter och prova ett nytt recept. Asiatisk nötfärsbowl med citrongräs och rostade sesamfrön på torsdag. Och på fredag då har jag bjudit hem några väninnor på stekta rotselleriplättar med rostad potatis och zucchinisallad. Och kanske ett svalt glas rosé. Och det finns flera anledningar till att jag väljer HelloFresh, förutom då de goda rätterna och fina råvarorna. Det är ingen bindningstid. Det är lätt och smidigt att göra uppehåll ifall man inte behöver lådan en vecka. Men sen går det också bra att öka upp antalet personer. Om man till exempel ska bjuda hem vänner, eller så önskar man kanske laga extra så det räcker till en matlåda. HelloFresh gör jobbet och gör mitt vardagsliv enklare och godare. Jag tycker också att ni ska testa, och har därför nu ett superfint generöst erbjudande till er kära rosor. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN i ett ord och få upp till 1359 kronor i rabatt på era 5 första kassar om ni inte provat HelloFresh ännu, plus fri frakt på den första matkassen. Ni kan också använda koden ifall ni har varit kund tidigare och avslutat ert abonnemang för över 12 månader sedan. Och nu kanske vill prova på nytt igen. Tack HelloFresh!
Jag petade in snusket kanske lite för tidigt, för du skulle precis berätta varför bladen blir gula mot slutet, eller hälften. Det ser lite skräpigt ut.
Ja, men de blir skräpiga, och det är helt naturligt skulle jag vilja säga. Det kommer man nästan inte undan. Och sen är det ganska vanligt också att luktärterna får mjöldagg, vilket visar sig som en tunn vit hinna som ser ganska trist ut. Men de brukar ändå fortsätta blomma upp i topparna så man kan klippa buketter. Så att man får tugga i sig att de blir risiga framåt slutet på september, början på oktober. Det hör till.
Och vi har ju det här avsnittet för att vi har fått väldigt mycket frågor om just luktärtor. Och du har ju svarat på rätt mycket, men Matilda, inom parentes, nyligen besatt av trädgård, undrar massor med olika saker. Hon bor i zon 1-2, när börjar man så där?
Ja, men jag skulle säga att man börjar så, ja, hon skulle nog kunna börja så luktärtorna direkt, om vi pratar om direkt sådd i slutet på april.
Och plantera ut dem direkt?
Ja, hon sår dem ute då.
Och så bor hon i en radhuslänga som även sitter ihop med ett hus på baksidan. Trädgården är då som en fyrkant som två familjer delar på. Hur får jag hit insekter och bin i min trädgård? Och om det inte går, behöver man göra något själv för att få den bästa sådden?
Nu utgår jag från att hon undrar att...
Hon vill ha dit pollinatörer.
Hon vill ha dit pollinatörer. Ja, men då tycker jag att hon ska blanda in kryddväxter och låta dem gå i blom. För det är nästan de allra bästa pollinatörerna. Till exempel salvia, oregano, basilika. Alla de, om man låter dem gå i blom, att man inte skördar dem, då får man dit garanterat massor med nyttoinsekter som bin, fjärilar och humlor. Och det är fint, tycker jag, att blanda in kryddväxter också bland sina grönsaker eller sommarblommor.
Mm. Bara för jag har så himla mycket steppsalvia och det bara surrar i rabatterna.
Det är ju jättehärligt. Och steppsalvian använder man egentligen inte som kryddväxt, men alla slags salvier är bivänliga växter.
Ja! Då går vi vidare. Jessica i zon 1 har mejlat in. Jag skulle vilja lära mig att ta egna fröer från luktärtor. Ska jag tänka på något speciellt eller är det bara till att plocka ärtorna från baljorna?
Ja, det är så här. Det blir inte alltid ärtskidor från luktärtor. Och vissa sorter sätter mer eller mindre frön. Jag skulle säga att aprikosa och orangea sorter brukar inte bli så jättemycket fröskidor. Jag kan väl inte heller påstå att jag är något fan av att hålla på och plocka luktärtsfrön, för att det är lite omständigt och man vet inte alltid riktigt vad det blir. Men om hon nu vill ge sig på det här, då så ska hon ju låta de ärtskidorna mogna ordentligt på plantorna. Och sen så när de har blivit så här skrynkliga och torra, då plockar hon ut ärtorna, lägger dem på tork och så lägger hon dem i en papperspåse eller ett kaffefilter, märker upp vilken sort det är och så in i frysen.
Stina undrar om man kan odla luktärtor på samma plats år efter år eller behöver man byta jorden?
Nej, man behöver inte byta jorden, men däremot så behöver man jordförbättra ordentligt i och med att jorden blir ju utarmad där de har stått under ett helt år eller under en hel säsong. Så att om hon blandar ner kogödsel, kompost, hästgödsel i den jorden där hon tänker sätta dem till nästa säsong, så går det alldeles utmärkt. Så man behöver inte byta jorden. Mm.
Magdalena i zon 4 tror hon har tidigare försökt sig på luktärtor och misslyckats totalt. Hon säger att vi pratar alltså totalt. Inget kom liksom upp. Men då direkt sådde jag i odlingslåda. Kanske för sent, för tidigt, för slarvigt. Men jag är inte den som är den. Jag köpte andra växter och tryckte ner i lådan och låtsade som ingenting. Heja, det är rätt. Tack där, Magdalena. Men alltså, okej, om det absolut inte dyker upp någonting, vad kan ha hänt?
Det kan ju vara så att de har ruttnat fröna, att de har legat för blött. Men sen kan det också vara så att fåglar älskar luktärtsfrön, så det kan ju, och möss också, så det kan ju vara så att de har varit där och hämtat upp fröna. Så de anledningarna gissar jag kan vara orsaken.
Och Magdalena har också ytterligare en fråga om de tål riktigt gassande sol.
Nej, jag skulle säga att egentligen gör inte luktärtor det, därför att de får väldigt lätt löss om de står för varmt. Och jag tycker inte att de utvecklas i riktigt gassande sol. Och mina står i ganska soligt läge, men då står de också i väldigt, väldigt djup jord. Så att gör de det, då kan det väl gå an. Men att odla luktärtor i ett växthus, ett orangeri, en inglasad balkong, det avråder jag ifrån. Jag tror att då tycker jag man ska välja någonting annat helt enkelt.
Och eftersom du tidigare sa att man ändå kunde använda sig av det här växthuset om man nu har ett växthus. Men då menar du för försådd?
För försådd, ja. Men inte att de ska stå kvar där sen och växa i en kruka. Då finns det andra lämpligare växter som vi skulle kunna ta ett sånt avsnitt där vi pratar om växter som trivs i så här riktigt varmt utrymme som inglasad balkong och växthus.
Magdalena har också en sista fråga här som jag tycker är verkligt viktig.
Ja, låt höra.
Finns det någon Jenny-variant, alltså som går snabbt och smidigt utan massor av jobb?
Nej, om hon att jag ska ge ett förslag på en Jenny-luktärt då?
Nej, men jag tror, nej men Magdalena så här. Det är därför jag börjar, du förstår ju, vi är ju samma, du och jag här. Jag kommer ju då inte för så i år, utan jag har en väldigt djup pallkrage. Jag kommer se till att jordförbättra galant. Den står för sig i solen, men inte hela, det är liksom mitt på dagen gör den det, och sen ser det liksom lite skugga. Och där ska jag bara peta ner frön.
Mm.
Det är ju jättelätt.
Ja, men alltså jag skulle inte säga att det finns någon sort som är lättare än någon annan. Möjligtvis att de här, såna här riktigt låga sorter kan vara lite enklare då, för de kräver ju inget stöd, utan kan man låta växa fritt som en häck.
Ska du säga någonting om perenna luktarter också?
Ja, det skulle vi kunna göra. Då finns det en sort som heter rosenvial, och den liknar ju luktarten väldigt mycket. Klättrar, man ser den ofta ut efter gamla torparträdgårdar där de växer över staket och liknande. Och de finns i flera olika färger, vitt och violett och rosa. Men de doftar inte, men blommar rikligt och håller i vas. Men det är ju inte, men man, jag tycker inte man riktigt man kan jämföra den med luktärt. Så den heter rosenvial.
Mm. Då går vi över till den allmänna frågelådan. Anna i zon 2 har skickat in en fråga. Hon planerar att bygga en pergola i trä. Där måste jag bara stanna till.
Ja.
I den här, när jag har liksom suttit, du vet, man sitter på toa och så här, nöjes instagrammar lite.
Ja.
Scrollar och så hamnar man. Och då hamnade jag just på en trädgård. Det var någon polsk kvinna som hade någon trädgård med jättemånga pergolar. Hur säger man det?
Ja, hur säger man det? Pergoloror.
Nej, inte nu igen.
Nej.
Pergolas. Jättemånga pergola, det kanske bara är så i plural.
Ja, pergola.
Och jag blev jätteinspirerad, jag vill också ha en pergola, det var bara det jag ville säga.
Ja.
Så då tänker jag lyssna extra noga här. Där vill alltså Anna att en växt ska klättra upp och bilda ett tak. Vad har du för tips om snabbväxande klätterväxt? Jag har funderat på hummel, vad tror ni om det? Tänker plantera det i stora kortenkrukor och låta växten klättra upp?
Mm, nej, då har jag ett annat förslag. Jag tycker att hon... Var bor hon någonstans?
Zon 2.
Då skulle jag prova fembladig akebia. Den går i zon 2. Det är en lite mer exotisk klätterväxt. Men i och med att hon bor i ett sånt klimat så skulle jag nog våga mig på att rekommendera det. Den får lite så här blåvioletta blommor. Och sen på sensommaren, hösten, så får den lite gurkliknande frukter. Men den har ett väldigt trevligt växtsätt i en pergola. Jag gick under en sån när jag var i Holland i parken Keukenhof. Jag säger det snabbt. Keukenhof. Den tycker jag hon ska googla på. Men då, eftersom vi har lyssnare över hela Sverige.
Usch, jag är så trött. Partiledarrabatten.
Har tagit all
musten ur min motståndskraft mot trams.
Ja. Jag vet, det är ju den här underlivshumor som vi spårar ut.
För att löpa linan helt ut. Den är otroligt vacker. Det är nästan lite så hortensia liknande blommor.
Ja, det kanske man skulle kunna
men
säga.
Men de här frukterna, när de spricker upp.
Det är det som du går igång på.
Nej.
Nej.
De är lite provocerande tycker jag. Ja, du tyckte det. Får man googla själv.
Men fembladiga akebia tycker jag att hon ska googla på. Eftersom hon bor i zon 2 så skulle jag i alla fall våga mig på att prova det. Men bor man lite längre norröver, för jag tänker att jag ger ett tips även till er. Då tycker jag att ni ska leta efter någonting som heter asiatisk månfröranka. Som jag tycker är en fantastiskt trevlig klätterväxt. Som egentligen man inte har för någon blomnings skull, men där är ett väldigt tätt och fint bladverk. Och den övervintrar i min kruka i 5 år, har jag haft den på en ställning. Otroligt fin. Och den tror jag skulle kunna bli väldigt fin i en pergola också.
Men eftersom jag är besatt av blåregn och Anna bor som 2, skulle hon inte kunna ha det också?
Jo, det är också ett jättefint förslag. Bra, Jenny.
Lillos dig, Anna, som bor i zon 2. Hej, jag säger Mona. Jag bor i Upplands Väsby som ligger i växtzon 2 och 3. Jag har i många år, minst 10, haft en lager som jag haft ute från juni till september och oktober. Den bor i en större lerkruka, 26 cm diameter. När det blir risk för frost tar jag in den och ställer den ljust vid kökets terrassdörr. Där står den tills den ska ut igen. Jag har inte planterat om den på 7 år. Min fråga är, bör jag göra det? Och i så fall, med vilken sorts jord? Vad behöver den för sorts näring? Ska jag toppa den, beskära den? gör inget annat än plocka lite blad då och då till matlagning. Den har blivit en kär vän. Jag börjar bli orolig för att den behöver mer än vatten och ljus. Skicka med en bild på hur den ser ut idag.
Ja, men då tycker jag, Mona, att den här ser ut och mår alldeles ypperligt bra när jag tittar på bilden. Så jag är inte alls säker på att du behöver oroa dig särskilt mycket. Om det är så att den inte har omplanterats på väldigt länge, så lyft upp den ur krukan och titta på rötterna. Är det så att det bara är rötter kvar i hela krukan, då kanske hon ska öka på ett par centimeter till en ny kruka som är något större. Men annars så skulle jag inte göra så mycket mer med den här, utan plocka lite blad då och då som hon skriver. För den ser frisk och jättefin ut, vackert växtsätt. Och, nej, låt den vara precis som den är.
Jag tycker det är fint att hon beskriver att den har blivit en kär vän. Jag förstår precis vad du menar, Mona.
Ja, men det blir ju så med vissa växter som får följa en år efter år. Så kan jag känna lite grann med några av mina träd i trädgården.
Och sen ställer man dem vid pingisbordet i en för kall bod och så dör de.
För ja, att, det ska för att man ju låta bli.
Vad trött jag blir på mig själv alltså.
Ja, har du varit där och tittat och se hur...
Jag kan se eländet.
Är det så pass?
Nej, men de är ju tvärdöda, det är bara... Finito bandito. Men de som står som sagt uppe i vinterförvaringen inomhus på vinden, de mår ypperligt, så att det är alltid något.
Det är kanske där dit du ska släpa upp dem varje höst.
Ja!
Ja.
Vi har ju i tidigare avsnitt talat om biokol.
Mm.
Väldigt länge sedan faktiskt. Något av de allra första avsnitten.
Ja,
det känns som ett annat
bra.
Liv. Hej och välkomna tillbaka efter ett välförtjänt uppehåll, hälsar Margareta söder om Göteborg. Jag har en fråga. Jag kommer att få biokol av en vän. Hur ska jag använda den? Jag odlar i pallkragar och många krukor har även blomsterrabatter. Tacksam för svar.
Ja, då tycker jag att du ska ladda den här biokolen med någon näring. Och hon kan ladda den med guldvatten eller nässelvatten.
Hur gör man det?
Då häller hon blandar en hink med guldvatten. Då är det ju en del kiss och 10 delar vatten. Och sen så häller hon ner biokolen i den här hinken och så låter hon det stå och dra ett dygn ungefär. Och sen gräver hon ner biokolen i jorden i sina pallkragar och då kommer den att släppa ut näring lite successivt och lagra kväven i kolen så att den portionerar ut. Och den hjälper också jorden att hålla fukten, så att biokol är ett jättebra jordförbättrande preparat, höll jag på att säga. Vad heter det?
Ja,
men biokol är väldigt bra som jordförbättring.
Jag tror att vi får ha, när det börjar liksom, kärlen går ur marken i större delar av landet, så får vi väl ha ett jordspecial lite grann, hur man preppar sina kragar och rabatter.
Ja, precis.
Och krukor inför den
här. Ja, för att jorden är ju, jag kan aldrig säga det för ofta, men det är ju grunden. Det spelar ingen roll hur fina planter man än köper. Har man inte förberett sin jord, då är det dömt att misslyckas. Så jorden är A och O för att det ska fungera.
Jag börjar redan nu tänka på hur svettigt det kommer bli med de här stora pallarna med gödsel som jag brukar beställa. Som jag ska liksom
konka lite.
Ja.
Ja. Men du har ju gått på gym hela vintern, så då kommer det gå lättare, ser du.
Man måste bara lyfta ergonomiskt riktigt.
Ja, det måste man göra. Man ska vara rädd om ryggen och kroppen. Och...
Bålen.
Och bålen.
Spänn magen. Du, jag tror att det där fick bli sista frågan för idag. Är det någonting du vill tillägga?
Nej, jag vill bara tillägga. Jag tycker att det är så roligt att det är så många som skickar in frågor och har funderingar och relationer till sin trädgård. Och jag blir glad utav det. Fortsätt att skicka in era frågor.
Och var skickar man dem någonstans?
Man skickar dem till rodavitarosenpodden@gmail.com.
Eller vi kikar också in på Messenger på vår Facebook-sida som också heter... Röda Vita Rosen-podden.
Ja.
Där är ni välkomna och delta. Där kan ni ju hjälpa varandra, för att ni kan väldigt mycket, ni som lyssnar på den här podden också.
Ja, det blir ett fint forum för frågor och svar.
Ska vi avsluta? Om jag pratar väldigt långsamt. Det är ju många som hör av sig och av misstag har lagt oss på 1,5 gånger långsam hastighet. Och att vi låter som 2 fyllon. Om jag nu pratar som liksom väldigt långsamt, då blir det ju ännu roligare kanske.
Ja, det kan det bli. Vi måste nästan prova att lyssna på det någon gång.
Nu har vi kommit fram till trädgårdsmästarens kalender.
Nej.
Trädgårdsmästarens kalender, Victoria Skoglund, take it away.
Jo, men det jag vill säga, det är det här med vintersådd utav sommarblommor. Man kan så rosenskära, solrosor, ringblomma och jätteverbena har vi varit inne på, och gurkurt.
Mm, vad heter det på finska?
Gurkurk. Jag sa det snabbt också. Sen har jag ett till tips som jag vet är ganska vanligt. Det är att om man har planterat perenner sent på hösten, då kan det vara så att när jorden fryser så expanderar ju jorden, och då trycker den upp de här små plantorna som inte hunnit rota sig riktigt. Och det kan till exempel vara jordgubbsplantor som har ett ganska ytligt rotsystem. Och då när vårsolen kommer och de har liksom tryckts upp lite ur marken, så ser man ju rotsystemet. Och då när vårsolen ligger på så torkar det ut rötterna varav plantorna dör. Så det man kan göra nu om man bor i norra Sverige och det har blivit barmark och de har tryckts upp, så kan man ösa på lite löv eller granris så att man skyddar dem. För det går ju inte att gräva ner dem ifall det är tjäle i marken fortfarande. Så att man skyddar de här plantorna som har sprängts upp, säger jag. Det är ett ganska vanligt fenomen.
Bra tips. Sen är det ju många som har skickat in bilder på lökar som börjar liksom titta upp i sina krukor. Och det kan ju kännas lite läskigt, för det är ju kallt ute fortfarande.
Mm. Ja, men ni som har, det är helt normalt att det börjar synas lite narcisskott och lite krokus börjar komma upp i sån, om ni har odlat i krukor. Gör ingenting med dem, utan låt dem bara vara precis som, så som de är. De kommer att rätta in sig i ledet i samband med ljus och värme. Så att, men vill man driva på så kan man ju ta in dem i rumstemperatur om man kanske vill ha lite blommande snödroppar eller krokus i fönstret. Men står de i växthus eller i ett garage, så låt dem stå kvar där ett tag till. Vi kommer dit. Är det dags att ta fram dit. Dem?
Vilket ljuvligt löfte du uttalar sist i veckans avsnitt av Röda Vita Rosen-podden. Tack så mycket, Victoria.
Tack för idag, Jenny. Vi ses snart igen.
Ja, det gör vi. Och tack Ellen som producerar det här programmet på ett fantastiskt sätt. Och tack livet. Nu går vi ut.
Det är nu det börjar.
Vad har vi gjort hittills då? Jaja. Ta hand om er. Vi hörs snart igen, hoppas vi. Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.